Herre, låt din ande vara över oss den här stunden. Öppna våra ögon och sinnen. Hjälp oss att se och förstå att ditt ord inte är krav utan erbjudande. Att vi hela tiden är medvetna om att du vill genomföra ditt verk själv. Bara vi tillåter dig, bara vi vågar, bara vi öppnar oss. Kom Herre och tala den här stunden. Amen. Jag tänkte tala idag om omvändelse. Det är ett intressant ämne. Jag började min resa tillsammans med Herren på 50-talet när jag var ateist och sjöng i en massa kyrkokörer och var i kyrkan nästan varenda söndag. Och det var ju gammalkyrkligt och allvarligt. Jag, fattig, syndig människa som är syndfödd i alla mina livsdagar på mångfaldigt sätt har brutit emot dig, bekänner av allt hjärta inför dig och så vidare. Det hände att jag saknade det där. Det trodde jag aldrig på den tiden att jag skulle komma och göra, men det gör jag faktiskt. Därför att på något sätt är det något som har försvunnit i vårt sammanhang. Och det är inte bara i vårt sammanhang utan också i många andra. I världen utanför oss har det försvunnit och vi har inte behållit riktigt det som är vinsten i det här. Därför att börjar jag tala med Gud om det som fattas i mitt liv, eller det som går rakt emot, så blir jag ju inte utslängd av Gud, utan han vill hjälpa mig till ett annat liv. Men jag måste ju kännas vid mitt behov av hjälp. Jag menar, om du får tarmvred så är det ju ingen människa som opererar dig om du inte åker till sjukhuset. Det är ju inget konstigt med det. Sen söver de ner dig för att du inte ska pilla på hjälpa till med operationen. Men det är någon annan som får göra själva jobbet. Det är inget konstigt. Bara du är där. Jesus började ju sin bana med en föredömligt kort predikan. Jag har stavat på den länge men jag har aldrig kommit till den kortheten. Det står så här: från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, till himmelriket är nu här. Man kan tänka sig, han stod på någon liten kull och det här satt massor av folk i gröngräset eller vad det var för någonting. Och så säger jag, va? Är predikan redan slut? Vad sa han? Ja, det var mycket som han sa. Omvänd er. Åh, vilket uttryck. Det är det vi ska jobba lite med idag. Himmelriket är nära, det får vi ta någon annan gång. Det märkliga är att Jesus inte förklarar. Omvänd er, hur gör man då? Vad ska vi göra? Men han ger ingen förklaring. Och det är delvis därför att vi behöver inte veta mer. Herre, jag har ett behov av att få vända mig åt ett annat håll. Vill du göra det? Matteus 18, där står det så här att i samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: amen, säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Om ni inte omvänder er, det säger alltså Jesus till lärjungarna, de som har gått tillsammans med honom i flera år, kanske vid det här laget. Om ni inte omvänder så kommer ni inte in i himmelriket. Så småningom så kommer man ju fram till den punkten då Jesus instiftar nattvardens förbund och måltid. Och då talar Jesus allvarliga ord till Petrus och säger: Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Då sa Petrus till honom: Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Jesus svarade: Jag säger dig, Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. När Petrus gick ut och grät bitterligen, som det stod i gamla översättningen, så var han något som på gammal nomenklatur kallas för krossad. Han hade sett sitt behov av hjälp. Han trodde att han skulle hjälpa Jesus. Men han hade fått se att det var han som behövde hjälpa Jesus och inte tvärtom. Och det är kanske ett ord till oss idag också. Vi tänker ju ofta att vi ska hjälpa Gud med allt möjligt. Men det är ju istället så att vi får vara med och se på när han gör saker, i bästa fall. Inte alla av oss får en så dramatisk omvändelse som Petrus. Men det finns andra vägar att gå. Vi ska läsa i Jesajas 30:e kapitel några verser som vi brukar citera ganska ofta. Det är från 15:e versen till och med 18. Ty så säger Herren Israels helige: Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Ni säger nej, på hästar tänker vi rida iväg. Därför ska ni också fly. På snabba hästar tänker vi ge oss av. Därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen ska fly för en enda mans hot, och för fem mäns hot ska ni alla fly. Till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kull. Därför väntar Herren på att få visa er nåd. Därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty Herren är en domens Gud, saliga är alla som väntar på honom. Det låter ju lite skräckinjagande att Herren är domens Gud. Men vi erinrar oss att Israels folk styrdes av domare i början. Och deras uppgift var inte så mycket att sätta folk i fängelse eller vid skampålen, utan att helt enkelt hjälpa att hitta vägen. Att tala om vad som var rätt och gott och enligt Guds vilja i den här situationen. Vi skulle kalla dem själavårdare, vägledare. Andliga vägledare. Men Herren väntar tills han får visa oss nåd. Han flyger inte på oss. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Vänd om och bli stilla. Deras önskan att rida iväg på snabba hästar känner vi ju igen. Och Herren säger att ja, ni ska få rida på era snabba hästar, men åt rakt motsatt håll mot vad ni hade tänkt er. För jag accepterar inte era hästkrafter, utan jag vill få vara kraftkällan själv. Och då var det ju så här rent politiskt när den här situationen uppstod att Israel var starkt hotat av Babylonien. Och man ingick ett förbund med Egypten i förhoppning om att det skulle avskräcka Nebukadnessar från att komma och kriga. Och Herren säger så här i samma sammanhang: ve dem som drar iväg ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar därför att det är många, och på ryttare därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels helig och frågar inte efter Herren. Men också han är vis och låter olyckan komma. Han tar inte tillbaka sina ord. Han reser sig upp mot det ondas hus och mot hjälp från ogärningsmän. Ty egyptierna är människor och inte Gud. Deras hästar är kött och inte ande. Herren ska räcka ut sin hand och hjälparen ska vackla och den hjälpte falla. Båda ska tillsammans förgås. Och så blev det ju också. När Nebukadnessar kom emot Jerusalem så ryckte Egypten ut och blev slagna och försvann. Och så småningom blev ju Egypten också ockuperat av Babylonien. Och Jerusalem är naturligtvis. Deras hästar är kött och inte ande. Det är ju en intressant formulering därför jag tror att Paulus, som ju väldigt ofta talar om kött och ande, har hämtat mycket inspiration här. Det motsatsparet finns inte på så många andra ställen i Gamla testamentet. Deras hästar är kött och inte ande. Att vara stilla inför Gud. Vi tänker ju ofta att ja, det får jag göra när allt annat är färdigt. Då ska jag vara lite stilla. Problemet är bara att vi aldrig blir så färdiga. Och skulle vi råka få en stund över så snurrar tankarna runt som en väderkvarn i huvudet på oss. Man blir inte stilla. Utan vi får ta Guds råd ad notam. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra. Detta med att lyssna efter Gud. Det är ju inte bara att snappa tag i första bästa tanke som glider förbi i huvudet. Utan det handlar ju verkligen om att vara stilla tills dess att allt som allt med kött, allt som är vardag, får lugna ner sig. Och vi kan få bli samstämda med Gud i vårt inre. Och stillhet inför Herren handlar ju ibland om att inte göra en massa saker. Moses svarade folket: var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Ty så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Sedan sa Herren till Mose: varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de ska dra vidare. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark. Ni ska hålla er stilla. Och det blev ju sagt i ett ögonblick då hela folket höll på att drabbas av panik och sprang fram och tillbaka och fara och kom, vad ska vi göra och vad är du för en idiot som tog hit oss och nu blir det mycket värre förut. Det finns en stillhetens höga visa i Gamla testamentet, nämligen i psalm 131. Har ni biblarna med, så slå upp den, för att den är så väldigt viktig. 131, det är en kort psalm. En vallfartssång av David. Herre, mitt hjärta är inte högmodigt. Mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Hoppas på Herren Israel från nu och till evig tid. Detta är kung David som säger: jag har lugnat och stillat min själ. Jag söker inte längre efter allt vad jag kan tillfredsställa mig själv med. Utan jag befinner mig i Guds famn ungefär som ett avvant barn i sin moders famn. Att kunna finnas där utan att ständigt söka efter en bröstvårta och suga på. Ett avvant barn. Detta är ju vår olycka. Detta att vi aldrig får nog. Och att vi alltid ska söka något mer, något större, något annat. Men här har vi ett avvant barn. Han har blivit stilla. Och det är kanske en viktig poäng i detta med att söka stillhet inför Gud. Du vet, förnöjsamhet är en gudagåva. Att kunna se vad man faktiskt har och vara tacksam för det och kunna dela med sig. Men det vi kallar synd, det är ju det som också i Bibeln kallas begärelse. Att man i princip bara ser vad man saknar och så grämer man sig över det man inte har. Man gör det hur mycket man än har. Man får aldrig nog och kan inte avstå från något. När man till exempel ser såna här mutskandaler och chefer som har förhandlat till sig 2-3 års fallskärmsavtal fastän de blir sparkade för förskingring eller mutbrott, så undrar man, får de aldrig nog? Nej, det får de inte. Men det är ju också vårt problem, fast kanske i mindre skala. Vi får aldrig nog. Och när det gäller det här med klimatförändringarna, så ursäkta mig, så jag är lite pessimistisk. Jag befinner mig ibland i Smögen. Där har man god utsikt över sjöfarten. Där är det många som åker fram och tillbaka med flata båtar som går upp i 40 knop. De går så fort så att de som sitter i fören, om båten stöter mot en stor våg, så kan man få kotkompressioner. Då kan ni tänka själv vad de drar i bränsle. Jag har inte sett att någon har dragit upp den båten på land och sagt att nu är jag som ett avvant barn i min moders famn. Jesaja skriver så här i sitt 57:e kapitel: de ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla. Ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud. Begäret är alltså syndens grundbult. Oförnöjsamheten och begäret. Och eftersom vi aldrig får nog är vi ständigt i rörelse och förlorar därför lätt både stillheten inför Gud och respekten för Gud, det vi kallar gudsfruktan. Vi kan inte vända oss till Gud förrän jag är färdig med allt, istället för att söka hans rike först. Därmed förlorar vi kampen mot våra begärelser. Och då löser man problemet genom att sluta tala om begärelserna, sluta tala om synden. Den som är ett problem för oss alla. Men det är ett problem som Gud har löst fullkomligt, och han vill göra det också i våra liv. Då kommer frågan. Hur ska man göra för att omvända sig från synden i en kultur där det är fult att kalla någonting för synd? Om till och med kyrkan går före när det gäller att avskaffa själva begreppet, vad händer då? Om man inte får kalla synd för synd i all förtröstan om att Gud har hjälp, så kan man inte tala om Guds nåd. Därför nåd är något som man bara kan ge till den som är dömd. Jag menar, om du blir dömd till 3 års fängelse, så kan du inte söka nåd efter att domen har fallit i tingsrätten. Domen måste upp åtminstone i vad heter det? Hovrätten, ja. Tack. Och högsta domstolen måste säga att de tar inte upp ärendet. Sen kan du söka nåd. Det måste ha fallit en dom. Men du kan inte söka nåd innan domen har fallit i tingsrätten. Det går inte alls. Därför att nåden ges. Nåden förutsätter en skuld som är etablerad, som är ett faktum. Men om man då alltså inte kan tala om Guds nåd, om man inte kan tala om synd, så blir budskapet ett Gud älskar dig. Och det gör han ju. Men vi tappar bort den viktiga konsekvensen. Gud älskar dig som du är, men han vill ge dig ett annat liv. Och då kan det paradoxalt nog inträffa att när en människa har kommit i tro på Gud, förstår att han finns, men inte finner någon lösning på syndens problem och syndens konsekvenser i sitt liv, så blir resultatet till sist bara dåligt samvete. Och dåligt samvete befriar ingen. Nåväl, i min ungdom så var det alltså stora allvaret, och gudstjänsterna inleddes med en tung och kraftig syndabekännelse. Idag är det så att säga ute i alla sammanhang att tala om synd i meningen att tala om någonting som behöver förändras. Och som det också finns hjälp för. Hur gick det till när, så att säga, synden försvann? Vem har tagit den och gått? Vi som har några år på nacken, vi minns 68-rörelsen, eller hur? En tid då plötsligt alla proffstyckare, journalister, akademiker över en natt blev kommunister. Studenterna i Stockholm ockuperade idiotiskt nog sitt eget kårhus, varför de nu skulle göra det, och tillsatte en revolutionär kommitté. Och journalisthögskolan fick i folkmun heta kommunisthögskolan. Maos lilla röda blir plötsligt helig skrift för många. Och det både sades och skrevs i tidningar och annat att Mao var en gudasänd profet till Kina. Var han det? 1966 hade Mao kommit så långt att han började bli paranoid. Det blir ju de flesta tyranner. Och han kände att han var hotad till sin makt. Och eftersom han inte riktigt visste vem som hotade honom, så bestämde han sig för att vi måste fortsätta revolutionen. Vi får inte låta revolutionen dö, utan det ska vara en evig revolution. Och så startade han något som kom att kallas för kulturrevolutionen. Och i den uppmanades ungdomar att klä sig i något rött. Och då kallades de för rödgardister. Och så skulle de liksom göra revolution, göra revolt emot alla stora människor. Det började ofta med att de slog ihjäl sin egen lärare. Och sedan så gav de sig på vem helst som de kunde ta av. Borgmästare och kommunpolitiker och annat. Det hela övergick till ren anarki. Och höll på tills Mao dog 1976. Men kulmen nåddes 1969. I allt det här var det förbjudet att tala om synd förstås. För det var ju synden som skulle göra världen bättre. Och det kan man inte kalla synd, för det var inte synd. Var det många som dog? Ja. Det finns på Hawaii en man som heter Rummel. Det låter som Povel Rummel, men det är det inte. Han stavar Rummel. Och är du intresserad av hans forskning, så är det bara att googla på ordet Rummel. Så kommer du in på hans omfattande och delvis svårnavigerade hemsida. Men den ger mycket lön för mödan, det lovar jag. Jag har knipsat några nuffror ur hans hemsida. Han säger så här, att enbart det kommunistiska staten mellan 1900 och 1987, så beräknar han att åtminstone 110 miljoner människor dog. Kanske ända upp till 259 miljoner. Och då är vi alltså bara i kommunistländerna. Han har tittat på mycket, och jag tog en annan siffra. Nämligen de östeuropeiska satellitstaterna som kom under Sovjets välde efter andra världskriget. Polen, Östtyskland, Ungern och så vidare. Rumänien och Bulgarien. Hur många människor blev dödade där? Som alltså inte dog i krigshandlingar, utan som dödades i fängelser, läger, skjutna, torterade till döds. 841 000 ska det naturligtvis vara. 841 000. Och det är lika mycket som hela Storgöteborg. Det kan du tänka på om du trängs någon gång på Nordstan, att det här är liksom bara en droppe av det som mördades i de länderna under den tiden. Och att detta pågick, det visste alla. Alla visste det. Och ändå så förklarade man kommunismen som den ideologi som skulle frälsa världen. Och ska man frälsa världen genom att synda, så kan man inte tala om synd som synd. Marxismen är ju inte bara en politisk agitation där man eldar upp folk tills dess att de börjar ha ihjäl varandra. Utan det är också en filosofi. En akademisk filosofi. Man kan bli professor i marxistisk filosofi. Och i denna filosofi så betraktar marxismen allt elände i världen och förklarar att det är följden av mänskliga handlingar. Men, säger man, det felet ligger hos utsugarna. Det är utsugarna som gör att jag syndar. Det kapitalistiska systemet har nämligen gjort mig till en främling för mig själv genom att tvinga mig till lönearbete. Och därför så har jag blivit alienerad, en väldigt viktig term i marxistisk filosofi. Du är väl alienerad. Det är inte jag som behöver förändras, utan det är samhället. Vad skönt. Men då är ju saken löst. Det är inte ditt fel, det är inte du. Det är andra. Samhället består ju av alla andra utom dig. Så att det är alltid andra som ska ta det här till sig. Och i synnerhet då de som man kan uppfatta som utsugare. Det gör ju att man blir utan ansvar. Psykologin kan ibland rycka ut och hjälpa till med det här synsättet. Och säga att människans personlighet grundläggs i barndomen. Och grundläggs i en arvsanlag. Jag tänker på den gamla vitsen när en gosse kommer och räcker betyget till sin pappa och säger: jag vet inte om det är arv eller miljö. Men pappans fel var det i alla fall. Då kallar man inte längre våra onda gärningar för synd, utan man kallar det för skada. Jag är skadad. Och jag säger inte att det är fel. Det som är svårt med de här begreppen, det är att det är delvis rätt. Men konsekvenserna blir omfattande. Framför allt detta att vi förlorar det som är så att säga kärnan i evangeliet. Detta att du och jag kan bli fria. Vi tänker oss en ung man som har satt eld på ett par bilar. Och han blir haffad. Och hur ställer man sig då till honom och hans ogärning? Ja, ofta säger man ju så här att de unga har så mycket frustration. För att samhället är ju inte så idealiskt för unga människor som det borde vara. Och då är det alltså inte samhällets fel, och vi måste förstå den här unge mannen och liksom leva oss in i hans situation. Allt efter principen, det finns ingen skuld, bara skuldkänslor. Och då är ju han fri. Vad händer då med honom? Ja, om jag har förklarat att det inte gjorde någonting, att han satte eld på ett par bilar, så är det ju inget som hindrar att han gör om det. Och eftersom han ändå vet med sig att synd är synd, för det vet alla. Den gyllene regeln kan alla tänkas in i, utom de som är gravt psykotiska. Men eftersom han vet att synd är synd, så har han också ett dåligt samvete, trots att vi sa till honom att han kan inte hjälpa det här. Och då behöver han också någonting som dövar samvetet. Och märkligt nog, det enklaste som dövar samvetet är att göra om saken. Så att genom att vi hjälpte honom så skärpte vi honom. Och andras bilar dessutom. Om vi dessutom säger så här att ja, du kunde ju inte rå för att du tände eld på bilar. Du var ju så frustrerad så du hade inget val. Om jag förklarar för syndaren att han hade inget val. Om han inte hade det i förrgår så har han inte idag heller. Då kan jag inte säga honom att du hade inget val när du brände upp bilen, men nu har du ett val. När jag väl har bortförklarat att det här inte var något att välja bort. Utan det var högst förståeligt och alldeles naturligt i hänseende till den situation han befann sig i. Och då har jag också bundit honom i ett liknande beteende. Om jag har kommit så långt så blir det nu mitt ansvar att vårda honom. Nu ska han vårdas ut ur vanan att bränna bilar. Och eftersom han inte tycker att det här är något problem, utan det är jag som tycker att det är ett problem fast det egentligen inte är något problem, fast det är det i alla fall, så lägger han över hela ansvaret på mig. Jag drabbas av ett totalansvar att försöka göra hans liv så roligt så att han inte längre sätter eld på bilar. Och så roligt kan jag inte göra hans liv, det kan ingen. Det kan bara Jesus. Det är bara sanningen som kan göra oss fria. Vi hörde i dagens text, jag är vägen, sanningen och livet. Sanningen är en person. En person som handlar. Men om jag gömmer mig i de bortförklaringar som vi själva snickrar ihop åt oss själva eller åt varandra, så gör jag mig oåtkomlig för sanningen. Sanningen kan vara smärtsam som den var för Petrus när han gick ut och grät. Men den är hälsobringande. Jesus är vägen, sanningen och livet. Och låt oss försöka att på nytt hitta fram till den underbara process som innebär att människor verkligen kan komma in i vår mitt och bli befriade. Vi har förlorat en hel del av vår förstfödslorätt. Låt oss be Gud att vi ska få den tillbaka. Jesus Kristus, hjälp oss att se evangeliets fullhet på nytt. Hjälp oss att själva våga tala om de här problemen efter ditt sinne och i dina termer. Att göra det ödmjukt och i fullt medvetande om vår egen vanmakt mot samma synd eller andra synder. Att vi alla behöver den hjälp. Inte någon gång då och då, utan varje dag. Gör det möjligt för oss att åter tala om omvändelse. Amen.